Välkommen till Hjärtats rum, Järvsö, med mig, Ida Vinterhaven. Jag är så glad att du är här. Innan vi börjar så tar vi som vanligt ett djupt andetag. Bara låt kroppen själv hitta sin rytm och sin andning. Låt andetagen komma till dig i en varm och mjuk ström, utan början och utan slut. En ström som kommer med värme och glädje och energi. Och för varje andetag så känner du hur kroppen känns lättare och piggare och gladare. Nu är vi redo att börja. Det här har varit en så rolig helg, förstår ni. Jag har gått en kurs i kulning. Ni vet när man ropar hem korna på kvällen uppe på fäbodvallen. Eller när man ville förmedla någonting till en annan gård eller en annan fäbodvall. Långt bort, över långa avstånd. Det är kulning. Här uppe så är det inte så länge sedan som så många fäbodvallar var i drift. Och det finns faktiskt några kvar fortfarande, men för inte så länge sedan så var det till och med vanligt. Och ni vet ju det här, hur spännande jag tycker det är med kontakten mellan människor och djur. Och den här gamla fäboddriften, den är ett så fint, unikt exempel på det. Och någonting som faktiskt finns i min släkt också. Både farmor min och min gammal mormor var skojenta uppe på någon av fäbodvallarna här kring Järvsö under några perioder i livena sina. Och skojenta, det är alltså Järvsömål för fäbodjenta, om någon undrar. Och djurhållning idag, det är ju någonting helt annat ofta. Ofta innebär det ju nu att djurerna hålls inhägnade bakom stängsel och staket. Men förr i tiden uppe på fäbodvallarna, då gick ju djuren fritt, ofta. Under heta sommardagar så kunde de gå långt in i skogen och söka skugga och skydd. Och så kom de tillbaka sen när det blev kvällar. Och om man tänker på den där kontakten som uppstår då, om du bor så nära djuren tätt inpå och du inte har något internet och ingen telefon eller tv eller tidningar som distraherar dig, då kanske det inte är så konstigt att ett djupt förtroende uppstår mellan människa och djur. Att man känner en samhörighet och en tillhörighet som gör att korna inte vandrar iväg för gott, utan att de kommer hem varje kväll till det som är tryggt och det som är hemma just då. Jag har berättat förut att jag har börjat på en utbildning hos Emelie Kajsdotter. Den kallas för Mio-utbildning. Och den handlar också just om det här att man genom sitt sätt att vara kan skapa den här innerliga kontakten utan ord med en annan varelse. Oavsett om det är människa, djur, träd eller något annat. Och om vi börjar umgås med tanken att allt levande är just precis levande, då öppnar sig dörren till ett helt annat förhållningssätt till världen. Ett som är mycket mer respektfullt och inkännande och omtänksamt. Där det inte längre handlar om att allting ska existera på människans villkor, utan att vi ska existera tillsammans. På lika villkor. Oavsett vilka vi är, vart vi kommer ifrån och vart vi är på väg. Och som människor så är vi så van vid att bestämma över varandra. Ledarskapsutbildningar är oändligt populära och jag har själv gått några stycken. Hur gör man för att bli den som andra vill följa? Och underförstått, hur blir man den som får rätten och förtroendet att bestämma över andra individer? Jag tror att det vanliga kanske är att ju fler sådana utbildningar man går, desto mer intresserad blir man av att utvecklas i en ledarroll. Men för mig blev det faktiskt tvärtom. Ju mer jag läste om ledarskap och ju mer jag jobbade i olika ledarroller, desto mer kände jag att kanske hela konceptet är lite gammalmodigt. Att det kanske till och med är lite feltänkt. Nu är vårt samhälle byggt på ett sätt som förutsätter ledarroller. Att enskilda individer ska ta ställning till vad som är bäst för alla andra. Men också att enskilda individer ska ta ansvar för att entusiasmera och engagera andra. Skapa inspiration där det inte finns någon. Skapa mening och trygghet och glädje och ett mysigt fikarumssnack. Det är en svår roll att vara ledare. Och det finns många som gör det jättebra utifrån de förutsättningar som råder. Och kanske lika många som faktiskt inte lyckas alls. För efter mycket tänkande och reflekterande. Över mig själv i ledarroller och över andra i ledarroller. Så kommer jag obevekligen fram till att nej, det här är inte ett naturligt beteende för människan. På samma sätt som att man länge har trott att en hästflock alltid har en ledarhäst som flocken följer blint. Så har man ju nu på senare år faktiskt insett att nej, så är det inte. I en hästflock finns det många olika roller. Och hästflocken följer i stunden den som har bäst kompetens för att tolka situationen. Det är spännande. Flocken följer i stunden den individ som har bäst kompetens för att tolka just den situationen. Tänk om vi människor också skulle tänka så. Och tänk om vi skulle tänka så i relationer med andra arter också. Som, ja, men jag tänker på när hund stannar på skogspromenaden och inte vill gå vidare. Många hundägare, och säkert inte alla men många, och även jag, har ju den här reflexen att ja, men kom nu. Nu ska vi gå den här rundan, det har vi ju bestämt. Och så försöker man med alla medel få med sig hund längs den här vägen man har tänkt sig. Men i själva verket så kanske hund med sitt skärpta sinne har upptäckt någonting som varken jag kan se eller höra själv. Kanske är det en björnhona med ungarna sina precis bakom höjden där borta. Kanske är det en älg en bit bort, osynlig för mig men inte för hunden. Eller tänk på om du har katt som får gå ute. När du ska släppa ut katten på morgon och det är iskallt ute och du vill bara stänga igen dörren så fort som möjligt. Katten å andra sidan, den stannar på tröskeln och vill inte gå ut direkt utan står och vädrar ivrigt med nosen. Hur många, inklusive jag själv, kan känna igen sig i att man inte har haft tid att vänta på det här kattnosandet utan istället så har man helt enkelt lyft ut katten på farstubron och stängt den. Det har jag gjort många gånger. Men det man gör då, det är att man lyfter ut katten från det trygga ut i det okända. Kanske sitter den här ilskna grannkatten bakom en sten i trädgården och bara väntar på en fight. Eller kanske har räven just smitit bakom ladan och väntar på att ett byte ska dyka upp. Allt det där är ju det som katten läser av när den står där i dörren och vädrar. Är det tryggt för mig nu att gå ut, undrar han. Och allt det där missar vi ju när vi bara lyfter ut katten och stänger dörren. Bara av obetänksamhet såklart. Trots att vi älskar katten oändligt mycket så sätter vi den omedvetet i en otrygg och faktiskt till och med farlig situation. För att vi innerst inne automatiskt tänker att människan är klokare, starkare och bättre lämpad att ta alla beslut. Men då måste man också tänka, tänker jag, vad händer med djuren när vi om och om igen ignorerar deras budskap? Bygger det verkligen förtroende? Bygger det självkänsla och ömsesidighet? Nej, det blir ju inte riktigt det. Och trots det så är många djur så oerhört lojala mot oss människor, i vått och torrt. Är det bara för att vi erbjuder mat och vatten och skydd från oväder och kyla som de tyr sig till oss? Nej, men det tror jag inte. Djur har ett helt annat tålamod och en helt annan förmåga till villkorslös kärlek än vad vi människor har. De älskar oss trots alla våra brister och tillkortakommanden. Och det är alldeles, alldeles fantastiskt. Och det gäller inte bara djur förstås. Jag har verkligen klippt och beskurit många träd och buskar i mitt liv. Klippt av blommor för att ta in utan att fråga om lov. Flytta och dona och plantera om. Men om vi tänker en gång till. Varför ska människan egentligen bestämma hur en buske eller en blommande växt ska se ut? Varför kan vi inte bara uppskatta deras naturliga form? Måste vi till varje pris få den att blomma om eller bära så mycket frukt som möjligt? Tänk om vi skulle låta även träd och växter få ta plats i livet av vårat. Alltså bokstavligen ta mer plats. Kanske inte klippa lika stor del av gräsmattan. Låta en del av den bli en blomsteräng. Så att alla insekter och bin och humlor får mer plats. Och i sin tur bidrar till att småfåglarna får mat. Som människor är vi så gärna inne och petar i de här naturliga kretsloppen i naturen. Jag också. Och det är klart, som vi lever idag så går det nästan inte att undvika. Jag är verkligen minst av allt någon förebild eller expert på det här. Men jag vill lära mig. Jag vill utforska vad mer jag kan göra för att naturen ska bli en bättre plats av att jag bor där och inte tvärtom. Att både vilda och tama djur känner att jag lyssnar på dem och umgås med dem på jämlika villkor. Jag börjar i det lilla nu. Jag lät mina pelargoner stå i kruka helt obeskuren över hela vintern inomhus på fönsterbänken. Och nu är de fantastiska. De har sträckt ut sig över halva fönsterbrädan i snirkliga former och en av dem har redan börjat blomma. De ser inte ut som pelargonerna i heminredningstidningarna som står prydligt på rad och håller sig på sin plats. De här pelargonerna ser härligt fri och lycklig ut. Jag blir glad varje gång jag ser dem. Och sen tänker jag att nu får man inte falla ner i dåligt samvete för allt eventuellt lidande man har åsamkat sina krukväxter och andra varelser under sin livstid. Vi gör så gott vi kan hela tiden. Vi gör vårt bästa. Och vi är här på jorden för att lära oss. För att bli mer empatiska individer. Mer medkännande och mer kärleksfull. Det är ett livslångt lärande. Vi är där vi är för att vi behövde alla de erfarenheterna vi har fått. För att kunna göra de insikter och dra de lärdomar vi gör just nu. Allting är som det ska. Vi är på en lång och spännande resa. På den underbara plats som vi kallar jorden. Och med det så är det faktiskt dags att avrunda för den här dagen. Ha en riktigt fin och intressant vecka nu. Och om du inte redan pratar med krukväxterna dina, då är det dags att börja nu. Kommentera gärna på Facebook, Instagram och LinkedIn. Och tipsa andra som du tror är intresserade av att lyssna på en annorlunda syn på ledarskap. Och läs gärna mer om mig och min verksamhet på www.vinterhavencoaching.se. Kram och tack till alla er som har lyssnat. Vi hörs nästa vecka här i Hjärtats rum, Järvsö. Hej då!